Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Milde Jesus, led oss trogen på din goda vilja stig. Led oss nu också här i den predikan som vi ska hålla och lyssna till. Så att vi får höra dig. Ingen människoröst, inga egna röster. Utan höra dig och lyssna och ta emot och tro. Det här kan bara du ordna. Var med oss med din helige ande i ordet. I Jesu namn. Amen. Vi har redan läst texten från Matteus 11, men jag ska läsa den en gång till. För att där finns en del saker som vi kanske inte tar så där alldeles lätt till oss. Johannes sa, jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Igår firar vi 13-dag. Det är den sista högtidsdagen i julhelgen. Och söndagen efter 13-dagen brukar ännu liksom finnas kvar i julkretsen. Men många länder och i många traditioner som också finns i vårt land firar man den egentliga julen på 13-dagen. I den östliga kyrkan gör man så. Det kan ju verka lite förvirrande. Och hur placerar sig 13-dagen i historien kring Jesu födelsehistoria? Vi ska inte gå så djupt i det, men lite ska vi se på en historisk tillbakablick kring de här helgerna innan vi går in på själva texten. 13-dagen är egentligen den äldsta julhögtiden. Den kallades Epifania, Kristi uppenbarelse. Uppenbarelsens dag, den dag då Jesus blev synlig som Messias. Då tänkte man på att Jesus uppenbarades, eller Kristus, Messias, uppenbarades på ett synligt sätt när Gud talade i en röst ovanför Jesus och Johannes döparen när Jesus blev döpt av Johannes. Och en duva sänkte sig ner över honom. Den här rösten sa, denne är min älskade son, hör honom. Man brukar i traditionen tänka sig att Jesus döptes på den, nej jag ska ta det omvänt, att Jesus började sin verksamhet och blev 30 år gammal som det heter på den dagen när han hade blivit född på samma dag. Och därför börjar man fira Jesu födelsefest den 6 januari. Så gör man alltså då en del kyrkor ännu. Sen har den flyttats den här födelsedagen till 25 december och det ska vi inte gå in på hur det har kommit sig. På 13-dagen har man också haft andra teman med än Jesu dop. Man har tänkt på de vise männen och det är ju det som vi tänker på för det mesta när vi talar om 13-dagen. De vise männen som kommer från österns länder med gåvor till Jesus. Men man har också förknippat bröllopet i Kana. Det är när Jesus gjorde sitt första under med 13-dagen. Men de här andra teman har lite kommit på sidan. Bröllopet i Kana firar vi nästa söndag. Den andra söndagen efter 13-dagen. Familjens dag när Jesus helgar hemmet. Och dopets tema så har flyttats till första söndagen efter 13-dagen. Och på det sättet har då de vise männen och därmed missionsperspektivet, missionsuppgiften som kyrkan har, blivit det centrala temat på trettondagen. Men idag har vi alltså dopets nåd. Och nu tänker vi då på vad Johannes sa, Johannes döparen sa när han fick höra talas, eller när människor frågade honom om Jesus. Det här är alldeles innan han döper Jesus. Texten när Jesus blir döpt av Johannes kommer strax efter den här i Matteus 3. Jesus är alltså central här i texten, även om han inte nämns vid namn. Och det är Johannes som talar. Men utöver det att vi ska tala om vad Jesus har gjort för oss och som vi får del av i dopet, så ska vi också säga någonting om vad Johannes dop betydde. Johannes är noga med att framhålla att Jesus är starkare än han. Det fanns sådana som tänkte att Johannes var den messias som skulle komma och upprätta riket. Men han vägrar godkänna det. Det var slavens uppgift att snöra upp remmarna på sin herres sandaler. Och Johannes säger att han är inte ens värdig att snöra upp sandalremmarna när Jesus kommer. Jesus är så mycket högre, så mycket starkare, större än han. Han är bara en tjänare, en slav. Det berättas i Johannes evangeliet om hur också Jesu lärjungar döpte människor en tid. Det står att Jesus var där i trakten och döpte, men det var inte han själv som döpte utan hans lärjungar. Den tiden så blev det alltså en parallell verksamhet, och kanske Johannes lärjungar upplevde det som en konkurrerande verksamhet när Jesus samlade lärjungar omkring sig som döpte. Och Johannes lärjungar började också fundera kring det här. De sa enligt Johannes 3: Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du nu vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Vad ska det bli av oss när alla går till honom? Men Johannes svarade dem i samma anda som vår text vittnar om. Och han sa så här: en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte messias. Jag är sänd framför honom. Brudgummen är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och hållet. Han måste bli större och jag mindre. Johannes visste att Jesus var mer än en människa. Han visste, han är Gud. Johannes själv är bara en människa. Även om han hade kallats av Gud till en hög uppgift. Då kallar han sig brudgummens vän. Och det här är en bröllopstradition. Brudgummens vän var den som förde bruden till brudgummen. Det är lite parallellt med det att bruden ibland blir förd till altaret av sin far eller av någon annan. Och då får hon komma fram till brudgummen som står och väntar. Brudgummens vän är alltså bara ett redskap för att föra någon till brudgummen. Och det är det här som Johannes ser som sin uppgift. Han vill föra bruden till brudgummen Jesus. Brudgummen är den stora som ska ta över. Bruden, vem är det då? Jo, det är församlingen. Jesu egna, Jesu vänner. Hans församling, de som hör till Jesus, ska föras till Jesus. Därför så är det inget fel i att Jesus och hans lärjungar vinner nya lärjungar från Johannes. Nej, det är bara som det ska. Han ska bli större och jag ska bli mindre, säger han. Johannes visste sin plats. Det här är samma sak som när han i vår text säger att Jesus är den starkare. Jesus skulle komma med det stora och avgörande. Han skulle offra sig för världens synder. Det kunde inte Johannes göra. Han kunde bara förbereda folket och visa på Jesus. Hans uppgift var att bereda vägen, som adventstidens budskap säger, att vara en ropande röst i öknen som säger att vi ska göra vägen jämn för Jesus. I den här meningen var Johannes dop ett förberedande dop. Det syftade framåt. Det var ännu inte färdigt det som skulle göras för att syndarnas förlåtelse skulle kunna predikas för hela världen. För det skulle Jesus utföra. När han dog på korset, strax innan, så ropade han: det är fullbordat. Då var det färdigt. Johannes visade framåt mot det här. Johannes döpte i vatten till omvändelse, heter det. Det ordet betyder sinnesändring. Att man ser sin synd och bekänner den. I Markus 1, vers 4 heter det: Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndarnas förlåtelse. Här är det intressant att kolla vad grundtexten säger. För det här ordet till syndarnas förlåtelse, det består av en preposition på grekiska, eis, som också betyder in i. Det anger målet eller resultatet för en handling. Syftet är alltså att den som döps bekänner sin synd och så får förlåtelse för den, förs in i syndarnas förlåtelse genom dopet. Det visar att Jesu försoningsgärning är slutmålet också för Johannes predikan. Det var inte någonting som bara var i en händelse eller en gärning där man skulle bekänna synder och sen så slutar man, utan det skulle föra fram till Jesus. På samma sätt är det med Gamla testamentets profeter. De talade om hur Messias skulle komma, lossa bördorna, skaffa fram den rättfärdighet som ingen människa själv kan skaffa fram. Då man offrade lamm och andra djur i templet, så var det en förebild för Jesus. De här offren var hans ställföreträdare som skuggbilder av honom tills han skulle komma och offra sig själv på korset. Då när han offrade sig på Golgata, då offrade han sig som ett evigt offer. Då skulle inte ett djur offras längre, utan då var det fullbordat. Djuroffren kunde i verkligheten inte ta bort synderna, men de kunde peka framåt mot den som verkligen skulle ta bort dem. Och den som offrades räknades som rättfärdig, fick förlåtelse för sina synder, tack vare honom som offren förebildade. På samma sätt blev de som döptes i vatten av Johannes välsignade av den rening som Jesus skulle utföra för dem och för alla människor på hela jorden. Därför kan man inte säga att Johannesdopet bara var ett omvändelsedop, en människans egen handling eller en laggärning. Där fanns tydligt en hänvisning till honom som skulle komma, en predikan att tro på honom. Så undervisade också Paulus i Efesus, då han mötte sådana som på något sätt inte hade fått full undervisning. De hade döpts med Johannes dop, men de kände inte till att den helige ande hade kommit. Då sa Paulus: Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. Det var det som var blickfånget för Johannes döparen, Jesus. Nu ska vi inte gå in på de olika tolkningar som brukar föras fram om det här stället i Efesierbrevet 19. Det framgår inte helt klart av texten om Paulus döpte de här människorna på nytt eller inte. Johannes döparen betonar tron på Jesus, han som skulle komma efter honom. Och därför var hans dop ett nådemedel till frälsning. Där ingick båda de delar som ingår i boten, ånger och tro. Då ska vi fråga vad som avses med att Jesus ska döpa i den helige ande och eld. Vi har då orsak att tänka på den första pingsten i Jerusalem. Där heter det: tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Det var Jesu lärjungar som det här handlar om. Kanske du tänker då att det här var ju den helige ande, det var inte Jesus som kom med den här elden. Jo, men vi ska minnas att Jesus sa att han ska sända anden som en hjälpare åt dem. I Johannes 14, i sitt avskedstal, säger Jesus: jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Och sen lite längre fram: men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och i Apostlagärningarnas första kapitel, strax innan Jesus far upp i himlen, så säger han så här: Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Några få dagar efter det här inföll pingsten, då anden föll över dem i form av tungor av eld. På den dagen ökades antal lärjungar med omkring 3000 genom att döpas i Jesu Kristi namn. Då var det fullbordat. Det var inte längre någonting som bara åsyftades som ska komma i framtiden. Nu kunde man predika. Nu har det skett. Jesus har kommit. Den helige ande har fallit. Och genom att bli döpta så får de del av den helige ande. Så säger Petrus sen i sitt tal på pingsten. Tack vare att Jesus sände anden för att förklara vad han gjort, så har också du och jag som är döpta fått syndarnas förlåtelse. Och den nya födelsen är den helige ande. Vi har blivit klädda i Jesu rättfärdighet, som han vann för alla människor genom sitt heliga liv och sitt oskyldiga lidande och sin död på korset. Han levde ett sånt liv som du och jag borde ha gjort. Rent syndfritt. Och den synd som du och jag har gjort, den tog han på sig. Allt det här som Johannes döparen kunde lova för framtiden, det har vi nu fått, och vi har ett personligt bevis för det i vårt dop. Tänk vilken stor gåva det är att ha blivit döpt. Därför kan vi med frimodighet ta oss an också det sista ämnet idag, nämligen domsperspektivet, som Johannes också har med. Han sa så här om Jesus: han har sin kastskov i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Här talar Johannes igenom en eld. Och det påminner om hur Jesus själv talar om den yttersta dagen då han ska komma. Och han ska skicka bort dem som han inte känner. De som inte har velat veta om honom. Till den eviga elden. För den här elden som aldrig slocknar, den kan vi inte förstå på annat sätt än just helvetet. Och det är agnarna som ska brännas upp där. De ska skiljas från vetet. Det är samma bild, eller motsvarande bild, som när Jesus säger att han ska samla fåren på sin högra sida och getterna på sin vänstra sida. Gud gör upp med orättfärdigheten på jorden. Jesus talar om ogräset och vetet i en liknelse. Låt dem växa tillsammans i skörden. Men då ska han sända ut sina änglar för att samla ihop allt ogräs. Och det ska brännas upp. Jag citerar det stället i Matteus 13. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar. Och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta det med den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Nu är det ju lite underligt med Johannes att han talar om att Jesus ska döpa i helig ande, och så sa vi att det gällde på pingsten. Och så talar han ungefär samtidigt om tröskningen och den yttersta dagen. Jo, det är så att Johannes talar lite på samma sätt som många profeter gjorde i Gamla testamentet. Till exempel Jesaja. De ser hur Jesus ska komma. Ja, de ser i själva verket redan att han har kommit. För deras bild av hur han kommer är som en videofilm som spelas upp för dem. Så de ser att han har kommit för sina ögon. Då Gud uppenbarade det för dem. Och så ser de samtidigt, långt borta vid horisonten, hur Jesus en gång ska komma tillbaka en gång vid tidens slut och döma. Och så upprätta det rike där ingen ondska finns längre. De här båda händelserna, Jesu ankomst och verksamhet på jorden och hans återkomst till domen, Det innesluter den tid då evangeliet ska predikas och människor ska döpas till gemenskap med Jesus. För profeten är det här allt ändens tid. Det helt, hela tiden är ändens tid. Den började när Jesus levde här i sin verksamhet. När han offrade sig själv. Och så gick hans missionsbefallning ut. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Han sände anden för att med tungor av eld ge dem särskilda krafter. Och så började hans lärjungar döpa. Samla människor till Guds rike. Och det här har pågått ända sedan det. Och kommer att pågå ända till den dag när Jesus kommer tillbaka. Johannes talar om hela den här tiden. Allt det som Jesus ska göra. Här i tiden finns både sant troende och hycklare med i skaran kring Jesus. Men då Jesus kommer tillbaka ska det stå klart vilka som är hans vänner. För de placeras på hans högra sida. Och ingen som är döpt i gemenskap med honom och håller sig till honom här i tiden ska då behöva vara rädd, för Herren känner det sina. Har vi Jesus, har vi också hans ord på att han ska vara med och beskydda. För han ska ha sina rättfärdighetskläder på oss så att ingen anklagelse kan nå oss för att vi har syndat. De synderna är borta. Och när synderna är borta och hans rättfärdighet finns ovanpå oss så har vi ingenting att frukta i den sista tröskningen. Men vi får vara rädda för att vi ska komma bort. Att vi ska bli som agnar som sprids runt för vinden. Därför behöver vi hans ord. Därför behöver vi honom i våra hem, i vårt dagliga liv, i vår gudstjänst. Och så får vi tacka honom för vårt dop. Må vi prisa Gud för hans förbund. Var det vår trosförvissningsgrund? Känslor, inre fröjd, allt här förgår. Evigt dock, Guds fridsförbund består. Så ber vi, ja Herre, hjälp oss att likt Johannes döparen själva bli mindre. Så att du blir allt större. Och hjälp oss att troget hålla fast vid dig så att vi inte kommer bort och går vilse. Och så får vi också be dig om att de som har gått bort och har kommit vilse ska bli sökta av dig medan det är tid. Dig till pris och ära. Amen.